Värvet görs i samarbete med Acast.
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Ingen kommer ta hand om mig. Och så har jag känt hela mitt liv. Ingen tar hand om mig, så jag tar hand om mig själv. Och när man inte kan det då helt plötsligt. När man liksom inte kan gå upp och hämta sitt barn på dagis så att man kommer få en sån sjuk panikångestattack. Då kan man ju antingen lösa det genom att pula isen något så att man klarar av att gå och hämta sin unge i alla fall. Eller så kan man faktiskt be om hjälp.
När Sanna Lundell delar med sig av sina egna erfarenheter av medberoende i SVT-programmet Djävulsdansen satt hon ord på ett tillstånd som många kan relatera till. Hennes öppenhet, klokhet och värme gick rätt genom tv-rutan, och nu är hon och hennes kollega Ann Söderlund tillbaka med en andra säsong av den populära tv-serien. Jag träffade Sanna för första gången på en gemensam resa till Sydafrika som SOS Barnbyar arrangerade. Vi kommer att prata om den strax. Det var kärlek vid första ögonkastet och vi har förblivit vänner sedan dess. Bland annat spelar vi in podcasten Hello Africa tillsammans med just Ann, och den finns att lyssna på via Acast. Vi berör den lite till strax. Sanna är dotter till artisten, författaren och konstnären Ulf Lundell och psykologen Barbro Zachrisson. Hon är också sambo och har 2 barn med skådespelaren Mikael Persbrandt, känd från bland annat Värvet avsnitt 211. Och om det här med att alltid behöva förhålla sig till dessa män ska vi prata alldeles strax. Men mer än allt annat är Sanna en skicklig journalist som programlett på SVT och TV3, varit kolumnist på Aftonbladet, bloggat flitigt och gjort ett par av de senaste årens allra mest framgångsrika sommar- och vinterprat i P1. Vi kommer att prata en del om den utmattningsdepression hon genomgick för ungefär 5 år sedan, men också mycket annat. Här är avsnitt 241 med Sanna Lundell som presenteras av Acast, produceras av David Mer. Jag heter Kristoffer Triumf. Nu rullar vi. Här är hon, Sanna Lundell.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår faktiskt skitbra. Yeah.
Vad härligt. Jag har fått den bilden också av att följa dig i sociala medier precis.
Det mår bra nu liksom.
Ja, det gör det. För det du har precis flyttat.
Ja, eller jag har liksom... Jag bor ju både och. Men vi har absolut flyttat till ett hus på landet.
Hus och hus.
Hus och hus.
Ja, en gård.
En gård.
Mm.
Ja.
Fantastiskt. Mm. Jag tänkte bara, för innan vi började rulla här så började vi prata lite grann om att berätta om det här som läkaren hade sagt till dig.
Ja, men jag träffade en gamläkare som jag kallar dem för. När de är så här i 80-årsåldern nu och har varit läkare och träffat så otroligt mycket människor under sina liv liksom. Som har mått på olika sätt och vis. Och han sa så här: om man bara skulle ta hand om sig själv, det vill säga äta på regelbundna tider, motionera och sova sina 8-9 timmar om dygnet, så skulle psykisk ohälsa halveras.
Mm. Det är väldigt intressant, därför att jag var precis gäst i en podcast som heter Psyket, och då fick jag lite så här uppmärksamhet för att jag sa att jag tror att om människor motionerade bara, alltså att tränade 3 gånger i veckan, så skulle psykisk ohälsa också minska så himla markant. Men då fick jag lite dåligt samvete över att jag hade sagt det när jag hörde dig i någon intervju säga att när du hade varit på, ja, det var i Nemo-möter som du berättade att när du hade varit på psykakuten och då hade du fått rådet av någon allmänläkare att bara jogga lite för din panikångest typ.
Så det var inte på psykakuten, men det var på en vårdcentral. För det är liksom dit man ska söka sig. Jag trodde ju att jag hade fått så här typ en hjärtinfarkt när jag fick min första panikångest. Och då träffade jag ju en allmänläkare som tog EKG och sådär och konstaterade så här, ja, nej, det var nog bara lite panikångest. Och då sa hon, vilket jag inte klandrar henne för alla studier visar ju att motion och framförallt så här hård konditionsträning hjälper mot ångest liksom. Men samtidigt så, jag tycker man missar en väsentlig del som läkare om man inte frågar liksom så här, men hur har du det i livet liksom? Den lilla frågan hade ju bara, tror jag, lättat min ångest otroligt mycket mer än att gå ut och jogga liksom.
Mm.
Så det är inte alltid rätt, menar jag. Vi är liksom komplicerade varelser. Ångest kan ju bero på massor av olika saker, både på stress, men det kan också bero på faktiska omständigheter ju.
Självklart, mm. Ja, precis. Och det är ju också, jag förstår ju också att det finns människor som inte kan jogga bort sina problem, så att säga. Men jag tror, för min egen del i alla fall, så märker jag ju att om jag slarvar med att trötta ut kroppen så mår jag mycket, mycket sämre.
Du gör det?
Ja, herregud.
Jo, men jag menar, vad fan, det hjälper inte att jogga om man typ, din älskade moster dör. Och så sörjer du inte det på riktigt.
Nej,
och då bildas det ju massa jävla konflikter i psyket för att man så här borde sörja fast man gör inte det, och då tror jag det leder till ångest.
Hur som helst. Välkommen till Värvet.
Tack.
Ja. Jag tänker att vi ska sätta det faktum att vi känner varandra.
Ja, det gör vi.
Ja. Men även om det känns, alltså det känns som att vi är ganska nära fast vi har känt varandra väldigt kort tid.
Mm.
Vill du berätta hur vi träffades?
Vi var ju i Sydafrika med SS Barnbyar och gjorde någon slags, jag vet inte vad det var vi gjorde där egentligen. Men vi är tydligen då enligt de här människorna stora på sociala medier och skulle berätta om en resa för livet, det här tv-programmet.
Mm, så vi var någon slags förtrupp till själva...
Till alla kändisarna, de riktiga kändisarna.
Exakt. Ja, men de är ju artister och det är inte artister. Vi.
Ja, precis. Mm.
Och de skulle göra musik på något sätt.
Och spela in tv.
Exakt.
Och vi var där. Men det var ju en fantastisk resa. Det var liksom... jag tror man hamnar när man gör en sån där resa. Eller varje gång jag har varit i närheten av någon typ av så här... Ja, på ställen där det är jävligt liksom nära döden och mänskligheten och allt sånt där. Då blir man ju väldigt tillgänglig, tror jag. Både för andra människor och möten och så här. Så där träffades ju vi, och det kändes ju bara omedelbart som att du var typ som en bror för mig lite grann.
Mm. Vad fint.
Det var väldigt kul. Jag har ju mina bröder som jag inte umgås jättemycket med just nu. Men det kändes verkligen så. Och jag tycker så här, jag tänkte på det också, bara fan vad det är tråkigt. Nästan alla mina killkompisar som jag har haft sedan jag var liksom barn. Jag hade mycket killkompisar, mina brorsor, de hade massa vänner som var mina vänner och så här. De har ju bara så här, men de har bara försvunnit. Jag har nästan inte en enda killkompis.
Jag är här för
dig. Förutom dig.
Mm. Du, sen har vi också en podcast tillsammans som vi som sprang ur det här SOS Barnbyar-resan, även om den inte direkt har någonting med dem att göra.
Mm.
Hur tycker du att det går för det projektet?
Jag tycker vi är lite risiga på att följa upp där. Mm. Vi har ju några avsnitt kvar som vi ska spela in. 2 närmare bestämt.
Yes.
Men jag tycker att de poddar vi har gjort har varit jävligt bra faktiskt. Och väldigt spännande att prata med och om dels er, det visste man ju redan sedan vår resa, för vi babblade ju på som bara den där, om kärlek och relationer och allt som hör dit hen. Men, och sen också våra gäster tycker jag har varit skitspännande att ha prata med.
Mm.
Ja.
Du, det är slutet av juni när vi sitter här.
Mm.
Vad gör du just nu?
Nu gör jag inte så mycket. Jag har avslutat massa grejer och försöker göra det. Jag ska försöka vara ledig i några veckor. Och jag ser fram emot det väldigt, väldigt mycket. Man är ju nästan aldrig ledig, eller man och man, men jag är inte det. Jag har ju alltid liksom 1000 olika grejer som dyker upp och man måste liksom... Ja, men jag är frilans. Det går inte att liksom bara logga ut. Och, alltså, dels har man inte riktigt råd med det heller. Så att jag, och ändå behöver man det så mycket. Alltså bara inte vara tillgänglig. Och jag ska till och med vara så här vuxen och skriva ett sånt där mejl. Ska jag göra.
Mm. Det har jag gjort nu.
Har du gjort det nu?
Ja, jag har något auto-reply som bara säger att jag har för mycket att göra. Jag orkar inte, jag hinner inte läsa mejl. Ni får kontakta någon annan eller texta mig. Typ.
Gud vad bra.
Mm.
Asskönt.
Rekommenderas.
Ska jag göra också.
Ja, men du har gjort otroligt mycket under våren.
Ja, eller har jag det egentligen?
Ja, det har du.
Det kanske jag har.
Mm.
Ja.
Framförallt så har du gjort en ny tv-serie.
Ja, det har jag. Vi har gjort en uppföljning på Djävulsdansen som ju handlade om hur det är att leva tillsammans med någon som är beroende. Och nu har vi gjort Djävulsdansen 2, originellt nog. Och den handlar om hur det är att leva med någon som är psykiskt sjuk. Eller har liksom grav psykisk ohälsa på ett eller annat sätt.
Ganska nära hem, eller?
Ja, alltid nära hem. Mm. Allt som jag gör är nära hem.
Mm.
Det är bara så.
Hur, för nu har du har sett serien?
Ja, vi såg den faktiskt färdigklippt för bara några dagar sedan. Och den blir väldigt, väldigt fin. Och det har varit en ganska tuff inspelningsperiod. Det har varit jobbigt att göra den här serien. Dels för att Djävulsdansen 1 blev ju så publiksuccé. Liksom. Den sågs av så många och liksom... Ja, det var så mycket röster om att vi hade hittat något unikt och ett unikt nytt sätt att berätta och sådär. Då ställs det ju rätt höga krav på att man ska liksom göra om den där succén och kanske att det ska till och med bli lite, lite bättre. Det är alltid sådär. Uppföljaren ska liksom, den måste toppa det som är. Så det känns som att vi allihop i redaktionen har varit rätt såhär pressade av det på något sätt. Så det var inte alls som när vi gjorde första, då var vi bara så här, det var som ett vitt blad och vi trodde kanske vi skulle ha 200 000 tittningar och det var så här, lite lågbudget och lite kul bara. Och sen nu bara, aha shit, vi ska skapa så här en kristallenvinnare och allt ska bli så här stora journalistpriset, ja men typ så.
Mm.
Så det har varit lite jobbigare.
Men och nu när du har sett resultatet då, känns det som att det blir så där bra?
Det gör, ja det gör det, absolut. Det känns som att det här nästan är ännu viktigare. Det är berättelser. Alltså visst, så här, beroende är skittufft att leva kring det här stigmat och det här tabut. Vi pratar inte om hur det är att varken ha ett beroende eller att leva nära någon. Och vi tror, 75% av alla svenskar tror inte ens att beroende är en sjukdom. Liksom. Det råder så mycket missuppfattningar och så mycket liksom, ja, sorglig okunskap. Så det var skitviktigt också. Men det här är nästan ändå så här... Det är också en sån stigma och tabu att liksom ha en nära anhörig som är psykiskt sjuk. Det är, alltså, de lever i sån otrolig rädsla för att deras älskade och deras nära ska dö ifrån dem. Mm. Så det är en annan känsla. Liksom. De har ju alltid så här självmordet hängandes i luften. Och som alltid finns där som någon slags total rädsla inför att de ska försvinna, att de ska vilja dö. Så det har präglat väldigt mycket av också. Väldigt mycket mörkare liksom, anhörigskap, eller vad man ska säga.
Ja, jag förstår det. Vad kan du berätta om några liksom, människor som du träffar i programmet, eller ni?
Vi har liksom alla stor. Vi har ju försökt också så här, täcka lite andra anhöriggrupper. Så vi har ju föräldrar till tonåringar eller barn liksom, som har psykisk ohälsa eller som till och med har fått psykisk sjukdom diagnostiserat. Och det där är ju bara så jävla, alltså fy fan, alltså, att vara förälder till någon som är sjuk. Överhuvudtaget spelar ingen roll vilken sjukdom det är, men en allvarlig sjukdom. Vi har ett case med en flicka som utvecklar anorexia när hon bara är 12 år. Och det är liksom, det går ju så långt så att, men hon är ju nära döden liksom i stort sett hela tiden. Och hennes mamma då, som vi skildrar i serien, hur hennes liv liksom under, ja, nu är det 5 eller 6 år som hon har kämpat med det här. Hur det bara äts upp av den här sjukdomen på ett sätt som, och total rädsla och panik hela tiden liksom.
Mm.
Väldigt viktig historia så, som skapar förståelse för hur det är man lever.
Men det känns som att det är så jäkla, även första jävelstansen var väl också komplicerad rent så här etiskt.
Ja.
Alltså vilka människor, vilka stories kan vi berätta? Alltså är det, tar de skada av det och så vidare? Har ni haft problem med det?
Skitmycket. Och det stör mig något så inåt helvete. Därför att vi moraliserar kring de här sjukdomarna. Vi skulle aldrig haft problem om vi skulle ha berättat om hur det är att vara anhörig till någon som har cancer. Då skulle vi liksom ha som en öppen dörr och kunna intervjua både föräldrar och barn och alla möjliga liksom. Men just när det gäller beroendesjukdomarna och psykisk sjukdom, då är media mycket mer försiktiga och man ska inte hänga ut folk och det är integritet och det är det ena med det tredje liksom. Så dels har man ju det att jobba med hela tiden, att man aldrig får liksom, vi kan ju inte berätta någons historia om inte den som är sjuk är med på det till exempel. Så där har man ju kraftigt begränsat vilka som kan vara med i serien överhuvudtaget. Men, och sen kanske inte om folk är döda, alltså där är ju också så här förtal av avliden och såna grejer. Och det där är ju någonting som jag efter att ha arbetat med båda de här serierna nu, så känner jag kanske att det är det mest sjuka liksom, att hela samhället har en sån moralistisk inställning både till beroendesjukdomar och psykisk ohälsa. Och det har vi haft kring liksom fysiska sjukdomar också. För 100 år sedan var det inte direkt någon som gick och bara var öppen med att de hade bröstcancer. Det tyckte de var så här otroligt skamligt och ett straff från Gud och såna här grejer, och att det var någonting som kommer inifrån. Och nu vet man att det inte är så. Men när det gäller psykisk ohälsa och alla typer av problem som sätter sig i huvudet och hjärnan, där är vi fortfarande så här moraliserande och bara, man väljer själva, man får nog ta tag i sin skit själv och gå till en psykolog där. Alltså, du vet, det finns så mycket moralistisk skit.
Men hur kommer det sig att det är så då, tror du?
Jag tror att det handlar skitmycket om okunskap. Och sen är det ju så här, jag menar, människor både som är fulla och drogade och som lider av psykisk ohälsa och in i psykoser och så här, de är ju kanske inte alltid jätte, alltså vi förstår oss inte på dem. De kan vara skrämmande, man kan bli rädd, det är någonting som är annorlunda, det är alltid lite otäckt tror jag. Jag menar, varenda skräckfilm handlar ju i stort sett om att någon, vi såg trailern på The Shining igår, men den är ju bara klockren. En så här, en härlig papp som plötsligt bara så här blir någon annan. Det tror jag är vår största rädsla. Att man blir så himla rädd när någon byter skepnad och blir någon annan. Att man liksom helt plötsligt ser någon annan. Alltså alla våra myter om så här, hela Bibeln handlar ju om det också. Djävulen, liksom, du har djävulen i dig och allt sånt där. Vi är rädda för det för att vi liksom inte har vetat vad det beror på. Det är ju först nu man har börjat liksom kunna brainscanna och se vad som händer i hjärnan och mäta olika kemi och sånt liksom. Så jag tror inte det kommer vara så här om 20 år, men det lever ju fortfarande kvar. Jag menar, hela vårt språk är bara fullt av den här typen av uttryck. Så här, fan, han valde flaskan, va? Han valde att knarka ihjäl. Så man väljer ju ändå, va?
Mm.
Vilket är helt bara uppåt väggarna, sinnessjukt att uttrycka sig så. Liksom.
Ja, och då känns det ju också som att då gör ju ni faktiskt något slags skillnad.
Ja, jag hoppas det liksom, att vi gör det. Jag tror att vi gjorde det med första jävelstansen i alla fall. Det känns som att, alltså, vi får ju fortfarande mejl och människor som kommer fram på gatan och är bara så otroligt tacksamma över att vi så här, det var lite grann som att lyfta på locket till liksom svenskens största folkhemlighet.
Mm.
För det man märker hos alla de som lever i såna här familjer, det är att det är känslan av ensamhet. Att man är helt ensam om det här. Det är bara jag som har det så här. Det är bara min farsa som är så här pinsam. Fast det är liksom 10% av befolkningen. Och när man börjar prata med folk så är det så här. Alla har ju en alkis i sin närhet eller en narkoman. Alltså alla har det i stort sett i sin nära familj. Någon som har trillat dit på piller eller på liksom... ja, droger. Ja, vad det nu än är. Liksom, beroende är skitvanligt. Och det är en konstigt, liksom, ligger ju också i hela vår... Att utveckla ett beroende rent biologiskt, det är ju inget konstigt. Människan är ju skapt så. Att liksom söka sig efter föda. Och, alltså, det finns ju massa biologiska förklaringar till det som gör att det är rimligt att förstå varför vissa utvecklar det. Liksom.
Mm. Men en sån sak som... är du nikotinist?
Inte längre. Alltså det hände något. Jag har ju både rökt och druckit mig genom mina tonår så det står härliga till. Jag var ju en av dem som stod på Södra Latins rökruta liksom varenda 5 minuters rast.
Mm.
Jag rökte säkert 2 paket cigg om dagen från att jag var 13 till att jag var blev gravid första gången när jag var 21. Och sen började jag röka igen. Och så här. Nej, jag har rökt skitmycket. Men det sjuka är att när jag brände ut mig efter det, så, och när jag liksom på något sätt återhämtade mig efter det, så har jag inget nikotinsug.
För du kan feströka liksom, ja. Eller hur?
Mm. Jag kan ta en cigg. Jag vill alltid röka när jag dricker vin.
Mm.
Då blir jag skjutsugen, men jag kan ta snus också. Det är ju någonting, jag tror att man blir liksom lite mer... Ja, det är något som händer. Det förstärker ju onekligen fylleffekten liksom, att ta en cigg.
Mm.
Det gör ju det.
Mm. Det är inte helt förkastligt faktiskt med en nikotinkick.
Nej.
Jag har känt det lite på sistone.
Men nu är jag så avgiftad så jag mår ju illa. Jag brukar ju ta en snus då, det ser så gott ut liksom.
Mm.
Men då kan jag börja bli liksom att jag vill spy.
Men vad spännande. Och när kommer Djävulsdansen 2?
Den kommer i september nu. Den
8.
8 september.
En sak som jag funderar över när jag läser på om dig. För det känns som att du, dels sen jag lärde känna dig så har det känts som att du har gjort otroligt mycket hela tiden. Men så känns det också när man tittar på ditt CV som att du har gjort ganska mycket olika saker. Hur mycket har du styrt din karriär?
Egentligen inte alls så mycket. Jag är väldigt mycket så, alltså jag har ju aldrig satt mig ner och bara karriärsplanerat eller gjort någonting. Alltså så. Jag hade ju en plan när jag var 19. Och, alltså precis innan jag fick barn. Men då ville jag bli utrikeskorrespondent. Och då läste jag religionsvetenskapliga programmet och riktade in mig på islamologi och liksom olika, alltså religiösa konflikter egentligen.
Och, var fick du den idén ifrån? Var det så här... Jag vill bli som Cecilia Udén.
Ja, eller kanske inte Cecilia Udén. Inget ont om henne. Men mer att så här, jag älskade att resa. Jag älskade arabvärlden. Och jag älskade... Alltså jag hade någon slags, jag vet inte, en tidig dröm att jag ville till Jerusalem. Och jag ville läsa på teologiska institutet där. Och jag vet inte vad det där koms utav. Faktiskt inte. Det kändes som att det bara så här... Men att jag har ingen så här... Jo, men det är klart. Åsne Seierstad var ju väldigt bidragande orsak till det. Hon skrev Bokhandlaren i Kabul och hon skrev Ängeln i Grozny. Ja, men hon är ju liksom den ultimata så här, krigskorren tycker jag.
Men det här får jag inte riktigt ihop, för slog inte hon igenom typ 94?
Jo, och då gick jag på gymnasiet. Hon var en stark bidragande orsak till att jag kom på att jag ville bli... Men, och sen jag läste religionsvetenskapliga programmet och det var där också jag, så här, jag också var inne lite på att jag skulle bli präst ett tag.
Aha.
Så jag började där och sen när jag gick där så insåg jag att det skulle jag inte alls bli. Utan jag skulle
men
bli
hade du ens en gudstro?
Ja, absolut.
Okay.
Mm. Jag har ett jättestarkt gudstro. Men inte, jag har inte varit kyrklig.
Mm.
Och det är väl det som har varit grejen. Liksom. Jag står inte ut med så här, organisationer och grupper och jag känner mig, har alltid känt mig väldigt... liksom apart så fort jag hamnar i ett sammanhang där det är massor med människor som man ska komma överens med. Men jag har haft en ganska stark gudstro och det var också en orsak till att jag började läsa där.
När fick du, alltså när blev du frälst då? Eller hade du mer därifrån?
Frälst? Ja. Jag vet inte, jag har haft det sedan jag var liten liksom. Och jag kan verkligen, verkligen förstå att människor behöver en gudstro. Att på något sätt förstå världen genom. Vi i Sverige har ju väldigt svårt att se på förakt på människor som tror på Gud. Liksom. Men det finns liksom, enligt varenda studie som har gjorts, all forskning säger att människor som är religiösa mår bättre.
Mm-hmm.
Har mindre ångest, har mindre existentiell ångest, har mycket större tillit. Liksom. Det handlar ju egentligen om att skapa tillit till sig själv. Att inte liksom lägga sitt liv i andra människors händer, utan lägga sitt liv i Guds händer. Och vad är då Gud? Och jag tror att Gud är liksom en kraft i oss alla.
Just det.
Ja. Och så det handlar ju väldigt mycket om, för mig i alla fall, att skapa en god relation till sig själv och liksom till sitt inre. Och det där intresserade mig väldigt mycket när jag var ung, hur nördigt det låter. Men jag, liksom, jag hade MVG i religionsvetenskap på gymnasiet. Jag hade liksom alltid så här femma i religion och jag har alltid varit superfascinerad av religiösa människor. Även om jag själv då inte har varit liksom kyrklig eller varit med i något så här sektistiskt sammanhang, så har jag alltid haft en relation till Gud.
Mm.
Och jag var ju tag inne på att så här, men jag kanske är muslim. För när man sätter sig in i liksom hela den, alltså islams teologi, så kan jag känna så här, jävlar vilken härlig gud alltså.
His pitcha.
Nej men liksom, Allah är ju den enda guden precis som alla våra andra, alltså precis som i kristendomen också. Men de har en mycket mer, alltså jag tycker att den guden dels är mycket mer kärleksfull och mycket större och beskrivs i alla fall som mycket större, och att han har mycket tydligare idéer om hur en människa ska leva som är kanske mer tilltalande än liksom i den kristna traditionen.
Okay.
De är till exempel inte sexualfientliga. Det, och jag menar, ska man vara en god kristen så bör man helst leva i kloster.
Mm.
Det är liksom förintar ju mänskligheten långsamt och sakta om alla skulle gå i kloster.
Ja, eller ganska snabbt.
Jävligt snabbt.
Ja, om alla skulle göra det.
Mm. Ah. Och att den inte alls är lika hierarkisk och mycket mer faktiskt jämställd och jämlik, kan jag tycka.
Men kan du fatta då, som ju faktiskt är inläst på ämnet, var en grej som jag skulle tänkte fråga dig om? För det har ju, det finns ju också exempel på när det har gått snett med islam.
Ja, det finns ju genom historien, men det där tror jag mer är en fråga om fattigdom. För att islam är överrepresenterat i delar av världen där det finns stor fattigdom och där vi har liksom fart fram och kolonialiserat länder. Så för mig så handlar inte de konflikter som nu syns i de delarna av världen så jävla mycket om religionen, utan det är snarare så att det råder väldigt stor missfördelning över världen. Så det är inte så konstigt tycker jag. Och det finns ju till och med studier, jag läste Mattias Gardell, han bara älskar när det är så här, människor bara säger, men gud, nu tittar vi på siffror istället. Det känns som att de flesta konflikter har med islam att göra och de flesta terrorhandlingar utförs av muslimer, men det är inte så. Alltså de flesta krig där det finns religioner med, då är det buddhismen som ligger bakom.
Aha.
Det är helt sjukt. De är alltså överrepresenterade i förhållande till hur liten den religionen är. Så är de inblandade i en jävla massa konflikter och sådär. Och sen på andra plats tror jag kristendomen. Alltså det finns ju hur mycket konflikter kring i så här kristna minoritetsgrupper. Och, men det ser inte alls ut så i verkligheten så som det skildras. Okay. I alla fall.
Så det är en medial bild.
Ja,
men
det är det.
Men så jag försökte läsa på lite om IS idag när jag skulle träffa dig.
Mm.
Då läste jag att det är enligt någon rapport 31 000 aktiva liksom soldater, antar jag, eller ja, liksom medlemmar i IS. Ganska liten grupp ändå.
Ja.
Och så hade jag Soran Ismail här som berättade att han hade precis varit i Kurdistan och IS har liksom de har en frontlinje.
Mm.
Alltså som är typ 2 mil lång. Han kunde se den. Och han tyckte att det var så jävla märkligt att världen låter det hända. Men för att göra det här till en fråga, kan du förstå IS?
Jag hade en sån diskussion med Micke och min dotter om att förstå IS. Liksom. Det är klart, alltså att förstå dem innebär ju inte att man accepterar vad de gör för det första. Men jag tror att om man ska kunna få bukt med IS så måste man förstå vad de har för motiv bakom.
Mm.
Man måste försöka förstå vad det är som driver dem och motiverar dem. Liksom. Och gör man inte det utan bara så här skjuter ner dem. Jag tror att det är som såna här gubbar som man slår ner på Gröna Lund. Liksom. Man står och bankar ner såna här maskar som åker upp. Liksom, trycker vi ner IS, ja, men då kommer det dyka upp någon annanstans.
Mm.
Därför att det är så snedfördelat i världen och det finns så många människor som lever under extrem fattigdom och framför allt den muslimska världen liksom, och hela arabvärlden i stort sett. Där det finns så mycket olja och det finns så stora ekonomiska intressen för väst att liksom vara där inne och faktiskt kontrollera de länderna på ett annat sätt än vad vi tror. Så att jag tror absolut att man måste försöka förstå dem och jag kan förstå dem på vissa sätt. Till exempel muslimska brödraskapet ju, som ju är liksom förgrundarna kan man säga till IS. När jag läste islamologi och förstod att liksom muslimska brödraskapet var de i Egypten som faktiskt hjälpte fattiga människor. Det var de som erbjöd skolor, det var de som gjorde människor läskunniga, det var de som erbjöd sjukvård. Alltså alla de här människorna som bara höll på att svälta ihjäl, det var liksom, då kunde de hålla dem i handen. Så var det i Afghanistan också, när talibanerna tog över. Alltså de kom ju med något gott liksom. Det var inte bara att de så här kom och så här tvingade människor att joina, utan de har ju något att erbjuda. Och vad är det då människor i de här områdena behöver? Då liksom, kan de erbjuda det, då får man ju faktiskt ha förståelse för att folk joinar där om de inte får det på annat håll.
Mm.
Tänker jag.
Men de verkar ju göra jävligt mycket jävelskap också.
Sjukt mycket jävelskap. Jag säger inte att man ska liksom acceptera det de gör. Absolut inte. Och liksom den här, jag menar, det är som i alla jävla krig liksom. Jag läste om, jag började så här recappa om Jugoslavien. Kriget i Jugoslavien som präglade hela liksom 90-talet när jag växte upp. Och bara, vad fan vad vidrigt det var. Ja. Med liksom vad de höll på, att man åkte ner dit. Jag kommer ihåg att man kunde åka på så här krigsweekend typ. Man åkte, det var massor med ungdomar i Europa som gjorde det. Man åkte ner dit och så här joinade fronten över en helg. Plundrade, våldtog, fick skjuta ihjäl lite folk och sen åkte man hem.
Oh, wow.
För det var så centrerade små byar som de intog och sen resten av landet kunde det vara rätt lugnt liksom. Man åkte en timme bort på någon liksom ö i Kroatien och där kunde liksom livet pågå. Och sen åkte man in till den lilla byn och bara plundrade, våldtog och betedde sig som svin. Och jag tror också att det är så här, vad fan är det för så här ondska i män liksom, för det är inte många kvinnor i det som går omkring där på fronten och skjuter och våldtar och dödar barn och allt vad de gör.
Nej, visst.
Mm. Det är liksom ett manligt problem också.
Mm.
Men mina familjemedlemmar, de tyckte i alla fall att jag var helt dum i huvudet. Nej, vad fan, vi ska inte förstå dem, de ska bara bort, vi ska bara liksom, ja, vi måste bara göra oss av med dem, kan inte bara Obama gå in och rensa skiten typ.
Mm.
Och det kan man ju göra, men då blir det lite grann som i Irak. Det har inte blivit så mycket bättre där liksom.
Mm, nej.
Du har jättebra koll.
Nej, jag har ju tyvärr inte det. Mm.
Nej, men det blir inte bättre.
Mm.
Det måste göras någonting liksom större, tror jag. Mm. På något större nivå.
Och vad är det?
Omfördela resurserna i världen liksom. Vi kan inte tro på att vi ska leva på här och bara sitta som herren på täppan och bara suga ut resten av världen och sådär. Och det är klart att det är jobbigt att inse det. Då måste man ju börja aktivt liksom gå ner, downshifta. Det är det ingen som vill.
Nej, det är det ju inte. Men samtidigt så börjar man väl, eller jag hörde dig prata i sommar eller möjligen vinter om just det, att det är så här, alltså det finns ju något slags tomhet i den konsumistiska inställningen som vi har i västvärlden också, och den inser man ju liksom rätt snabbt ändå.
Mm.
Eller, ja, för mig har det väl tagit 20 år i och för sig.
Ja, men jag tänkte ju säga det. Jag, för mig med. Och ja, dessutom vet jag inte om det stämmer, för jag är skitlycklig nu när jag har ett jättehärligt hus. Så att jag är så här, jag är den första att ifrågasätta hela den teorin.
Mm.
Jag är lyckligare nu än vad jag var för 2 veckor sedan.
Fast å andra sidan så var det är ju också en mångårig dröm som går i uppfyllelse för dig. Det är inte så att du bara... Det är inte så att du smäller upp en jättemexig tegelvilla på något sätt, utan... Ja, nej. Jag vet inte.
Nej, det är klart. Men sen är det ju så här, man kan ju ha drömmar som bär en på något sätt genom livet. För man behöver som en sån där mental snuttefilt att så här, ja men då, där framme, då kommer jag bli lycklig. Och då när jag har det där och när jag bara har det, då kommer allt bli bra liksom. Och så lever man väldigt mycket på den där drömmen. Och så hade det ju kunnat vara för mig att så här, så känner man sig helt jävla ihålig när det liksom går i uppfyllelse. Så tycker jag att jag har varit mycket i livet. Att jag har tänkt så här, men sen och då, så här Hemnet knarkat och legat och kollat på hus på Gotland. När jag kanske skulle bo på en gård, då skulle jag vara lycklig på Gotland och så här. Men nu känner jag mig fan med lycklig. Alltså det är som att jag har fått ihop så här drömmen och verkligheten på något sätt.
Mm.
Och nu har jag inga så här, jag har Hemnet knarkat ingenting.
Grattis.
Ja, tack.
Mm, vad skönt och vara framme med det.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle försöka föra oss tillbaka till din utbildning. För det var där vi började på något sätt. Jag vet inte ens
vad... Du sa så här, gud vad du gör mycket saker. Har du alltid gjort det eller har du haft karriärsval?
Ja, just det. Har du styrt din karriär? Det var det jag frågade.
Det var det.
Mm.
Och jävlar vilken utläggning jag gjorde om det då. Nej, jag har inte gjort det. Jag har så här tackat och bockat när jag blir erbjuden saker och hoppat på saker bara för att säga, men det verkar kul. Ja, det var roligt, det vill jag göra. Och så har jag testat massa olika saker. Och ja, så jag har inte varit så här jätte... Men jag menar, det är också så här... Hur lätt det är att liksom välja och vraka när man är nybakad frilansjournalist. Det är skitsvårt. Även för mig, liksom. Det är många som tror... Det är en så här vanlig föreställning att jag skulle ha någon slags så här naturlig räkmacka för att min pappa är känd och offentlig, men... Så har det verkligen inte varit. I ett land som Sverige är det nästan tvärtom.
Mm.
Att liksom, du får bara en 3 i svenska för att du ska inte tro att du är något här.
Mm. Var det så?
Ja, alltså både och. Antingen så fick man en lärare som bara, shit, du har ju måste ju ha ärvt någon typ av begåvning. Ja, men det har du nog kanske gjort. Så att, då var det bra liksom. Men jag hade absolut en lärare som var så här, ja, som kanske själv hade lite författardrömmar och så här, nej, vi ska inte läsa Jakt, det ska vi inte göra. Nu ska vi läsa... Ja, nu tar vi någon annan bok här istället. Nu tar vi Ondskan av Jan Guillou.
Men hade det inte varit lite konstigt ifall ni läste Jack?
Jo, det hade varit
på svenskan, eller?
Ja, ska jag sitta och analysera? Nej, det hade varit konstigt. Men jag menar att det har funnits någon slags... Så här, det finns ju jant i det här landet. Och det finns ju en vilja att... Så här, att man ska inte tro att man är något. Liksom. Man ska inte tro att man får något gratis. Liksom. Och det är bra. Man ska inte kanske få saker gratis heller, tycker jag. Så det är jag glad för.
Mm.
Men så att jag menar, jag jobbade ju som journalist på Aftonbladets bilaga Härligt hemma. Det var mitt första jobb. Åkte runt och gjorde så här hemma hos reportage hos pensionärer och skrev om perennrabatter och sånt där.
Men då hade du gått Popius journalistskola, heter den så?
Ja.
Mm. Är den ettårig?
Den är ju någon slags sån här påbyggnads... Alltså på den tiden då kunde man inte gå bara ett sånt där år, påbyggnadsår på Journalisthögskolan, utan då fick jag gå i så fall... För då hade jag ju läst religionsvetenskapliga programmet och då orkade jag inte gå 3 år på Journalisthögskolan. Så då kände jag så här, men då tar jag Popius istället, som är mer en praktisk, liksom yrkesinriktad. Eller den var det då, jag vet inte hur den är nu.
Vad lärde du dig där?
Det lärde mig faktiskt mycket saker. Jag hade... Fan, vad hon hette? Croft, Maria Croft. Hon är ju jätteduktig journalist, ekonomijournalist på DN. Hon var min lärare i liksom grundläggande journalistik och lärde mig skriva ingresser. Och det var helt sjukt, man fick inte använda dator på Popius. Man hade skrivmaskin.
Aha, okay.
Så vi skrev ingresser på skrivmaskin. Alltså, det var så sjukt, en annan tid verkligen. Och hon var så sträng och gick och rökte hela tiden. Och så var hon väldigt så här... Ja, men som en så här riktig old school journalist liksom.
Mm.
Och sågade en längs fotknallan i stort sett på allt man gjorde. Och sen var hon lite nöjd. Då kände man att så här, fan, det kanske kan bli något i alla fall.
Mm.
Och sen gick jag någon reportagekurs med någon skithärlig... Alltså alla som är på Popius är ju själva journalister liksom. Och som har varit länge i branschen. Det är lite ynnest att liksom bli tillfrågad att bli lärare på Popius. För då vet man att man liksom... Ja, Det är någonting fint i det. Och de är väldigt duktiga. Han var svinbra. Kenneth Sparby, tror jag.
Mm. Det är ingen som har frågat dig om du vill undervisa?
Nej, faktiskt. Jag har liksom inte skrivit så mycket de senaste åren. Så här, suttit och skrivit liksom personporträtt och reportage och sånt. Nu har jag mest gjort tv.
Ja, det har du. Och det ska vi prata mer om. Men den här liksom utlandskorredrömmen då, när dog den?
Jag fick ju barn när jag var 22.
Ja.
Och då var det ju inte riktigt läge att lägga sig i någon skyttegrav i Palestina liksom. Så att då fick jag lite omformulera den. Och det är som du sa, så här, ja, nära hemma. För mig, jag har alltid gjort grejer som är nära hemma. Då började jag skriva väldigt mycket grejer för mamma och så här. Alltså då blir man ju uppslukad av det. Vad är det att föda ett barn? Och liksom, vad gör det med en? Alltså då vill man ju skriva om det, känner jag. Mm. Alltså då var ju det som gjorde hela ens värld på något sätt. Och så då höll jag på, då frilansade jag och traskade runt där, och sen gjorde jag ändå lite så här, jag gjorde praktik på Amnesty Press. Så jag gjorde ändå någon så här reportageresa till Indien och försökte liksom få ihop det där på något sätt. Ja, det var väl typ där det började.
Mm. Sen åkte du till SOS Barnbyar i
Sydafrika. Träffade dig.
Mm.
Ja.
20 år senare.
20 år senare. Ja, precis.
Nej, inte riktigt, va. Men
nästan.
Ja, när hade du ditt första jobb?
Mitt första jobb, jag har haft massa. Jag har jobbat på sushibar och jag har jobbat på hemtjänsten en jävla massa. Jag har jobbat på pensionärsboende. Alltså jag har ju haft massa såna här små tillfälliga jobb liksom. Men mitt första, som sagt, mitt första journalistjobb, det var ett sommarvik på Aftonbladet. Härligt hemma.
Så men då undrar jag, när du radar upp de här jobben, kan du göra sushi och kan du mycket om trädgård?
Jag kan verkligen göra sushi. Men, och det har jag gjort. Jag har gjort så många sushi. Jag har gjort så många mackirullar så att, ja, jag verkligen kan göra sushi. Men däremot fick jag aldrig med mig risreceptet.
Aha.
Det var så här hemligt. Hon bara, nej, det får du. Så hon blandade alltid. Alltså det är en vinäger blandat med olika grejer som man lägger i riset. Och jag fick aldrig lära mig hur man gjorde den exakta amount of vinegar and sugar. Utan det var hon väldigt hemlig med. Men sushi kan rulla.
Och det står inte på internet någonstans?
Du, inte hennes specifika recept.
Nej, okej.
Okay. Mm.
Och kan du mycket om trädgård nu när du har köpt gård och allt?
Nej. Jag är fan värdelös alltså. Jag gick ut i mitt växthus nu och bara, men gud, de är så jobbiga att ta hand om, de här plantorna. Jag måste hela tiden vattna dem. Och så får jag så här tvångstankar att jag inte har vattnat. Och så bara ska de... Ja, olika kolmaskar. Och jag bara satt och läste. Men jag drömmer ju om att bli liksom någon slags trädgårdsmadam. Jag tycker det är härligt.
Det är ju, känns som det är en väldigt vanlig grej med människor som jobbar i media. Att de på något sätt drömmer om att sadla om till trädgårdsmästare.
Jag fattar det. Man vill jobba med någonting annat än sin hjärna.
Mm.
Men vill hålla på och pula med händerna och göra saker som är liksom så långt ifrån analys och liksom, skrivande och formulerande som möjligt. Det är det, tror jag.
Mm.
Jag vet att när jag jobbade på Amnesty och gjorde praktik där på Amnesty Press, och han som var generalsekreterare på Amnesty då, kommer inte ihåg vad han hette, men det, då har man ju ett jävligt busy jobb liksom. Det är ganska hård, man är hårt ansatt på olika håll. Så på hans semester, för att kunna varva ner och liksom få ur sin hjärnaktivitet liksom ner varvat, då började han jobba på Rosendals trädgårdar.
Aha.
Så han jobbade liksom hela tiden, fast ja.
Okay,
så jag tror att det kan vara bra.
Själsligt svedjebruk.
Ja, jag tror fan det. Mm. Jag tror det kan vara bra.
Jag tänker att vi byter ämne lite grann. En grej som jag har diskuterat en del på sistone, det är det här med att ha sina barn på sociala medier.
Mm.
Du är ju kändisbarn och dina barn är också det. Och det pågår just nu en diskussion, eller kanske har ebbat ut för det här laget. En hetsk debatt om ett barn som har blivit känt på internet i sociala medier.
Ja.
Hur resonerar du eller ni kring det där med era ungar?
Jag tycker det där är ganska svårt liksom. Jag tror att det handlar skitmycket. Jag vet att jag skrev en kolumn, jag var ju kolumnist i Aftonbladet. Och då skrev jag en kolumn om just Chloe Schutterman, som ju började blogga när hon var väldigt ung. Och då skrev jag en så här ganska dissig kolumn och bara så här, hallå, det här är inte okej, liksom. Hon är toksponsrad och hon... ja, det var så uppenbart att hon tjänade pengar. Hon bloggade för chic, om liksom jättedyra väskor och så här, när hon var 13 eller 12 eller vad fan hon var. Men hur som helst så kan jag tycka att jag vet ju själv när jag var i den åldern. Jag var ju inte en god representant för mig själv. Framförallt 2 år senare när jag blev 14 så kunde jag liksom skämmas över min 12-åring. Och när jag tittar på gamla dagböcker här som jag har från den åldern, så har jag gått in och rättat mig själv i efterhand. Mm-hmm. Liksom ett år i taget så bara tyckte jag att det jag skrev förra året var så pinsamt. Eller att mina egna målningar som jag gjorde liksom 2 år tidigare, jag bara, gud vad ful, jag måste måla om lite grann här nu. Du vet. Att man i takt med sitt... Det är liksom först nu som jag helt kan omfamna liksom mitt... titta på bilder på mig själv när jag var liten och bara... Gud vad söt jag var, eller vad gullig jag var i alla åldrar.
Mm.
Men jag tror att så här, när man är 4 år och blir också så här tolkad... För det är det man gör när man lägger ut bilder på sina barn. Vi tolkar ju dem. Vi lägger ju inte ut hela dem, utan vi väljer ut bara vissa delar av dem. Och att bli väldigt hårt tolkad redan när man är 4 år, det, jag vet inte vad jag tycker om det. Jag kan förstå att det kan vara skadligt liksom för någon. Och att man till slut börjar bli den där tolkningen. För det är där man får uppmärksamhet och det är där man får så här bekräftelse. Och att man kanske blir väldigt begränsad då, som människa. Så jag tänker att så här, ska man göra sitt barn till en så här installation eller använda sitt barn som vilken annan så här. Samtidigt tycker jag att det är så här jävla larvig diskussion. Får kolla på Sally Mann, fotograf, som har plåtat sina barn. Hon har ju tolkat dem som att de är så här små, jag vet inte vad, nästan så här, i vissa bilder är de till och med sexualiserade liksom. Det har ju varit en hel del diskussioner om det, men det är snarare om det här med sexualiserandet. Inte att hon tar bilder av dem. Det tycker jag hela världen är helt fantastiskt. Liksom.
Mm.
Och då är hon konstnär och då är hon liksom någonting större. Hon är fin kultur och då är det helt okej. Men om man inte är det, utan liksom en bloggerska eller så här känd på sociala medier, då ska man genast ifrågasätta det.
Mm.
Om man är kulturskribent på Expressen.
Mm.
Och det kan jag väl tycka är lite sådär. Jag tycker så här, vad fan, hata fin och ful kultur. Hata liksom hela den uppdelningen som har gjorts i Sverige på ett så här... Det är så gammalt och dammigt att göra det, tycker jag.
Mm. Bra utläggning, men jag undrar fortfarande, hur resonerar du med dina egna ungar?
Jag resonerar inte så jävla mycket. Jag tycker jag har en instinktiv känsla för vad som är liksom privat, vad som är personligt för mig och vad som är liksom okej eller inte. Och jag tycker att det där bara helt faller sig naturligt. Sen ska man tycka också så här, olika barn är olika intresserade av att stå på scen eller i rampljus. Vissa barn är inte alls, andra barn älskar det. De älskar att stå på scen och uppträda och liksom showa och greja. Låt dem göra det. Det hatar jag också, att man säger nej, mina barn ska inte få.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Och hålla på så där, man bara, men de älskar ju det. Låt henne få dansa loss och showa och sjunga någon liten sång och så. Gillar de det så låt dem gå loss liksom. Det tror jag inte är duggfel.
Jag intervjuade en amerikansk skådis, Melora Hardin heter hon. Hon var med i amerikanska The Office till exempel, och sen så har hon en ganska härlig roll i Transparent. Har du sett Transparent?
Nej.
Hon var barnskådis, och hon och nu är hon fortfarande skådis, hon är 50-årsåldern nu. Och sa så här, men jag är så jävla glad att mina föräldrar lät mig göra det, att de lät mig följa min dröm. Så att det finns ju någonting i det också.
Ja, men jag menar, om du tittar på, det finns ju hur många exempel som helst på det. Noomi Rapace var väl med i Korpen flyger. Alltså, många av dem som faktiskt, de har den där drömmen redan från början. Så låt dem få sjunga och spela och dansa och göra vad de vill. Och det är väl en annan grej, man börjar ta bilder på så här truliga barn som inte är sugna på det. Och langar ut och bara, titta här min söta unge, jag vet inte. Sen är det alltid så här deppigt när man använder sina barn, när man börjar märka att man typ själv cashar in på det. Det är väl kanske liksom, jag vet inte om det är någon som gör det förresten.
Men du gör det i alla fall inte på dina ungar.
Nej, det gör jag inte. Tyvärr. Ingen cash på dem. Men jag har ju en unge som vill ha massa följare, och han brukar ju ta min telefon ibland och bara, följ min son, följ han. På. Så han vill ju uppenbarligen, då får väl han ha en massa följare då.
Men det är intressant det där, för du sa i något sammanhang att alla barn idag vill bli kända.
Aha. Verkligen.
Tror du, är det nytt? Var det så när vi växte upp på 80-talet också?
Nej, men då var ju kändiskapet väldigt mycket mer kopplat, tror jag, till en kulturell prestation. Det var ju så här.
Ja, eller idrottslig.
Ja, idrottslig eller kul, precis. Det var ju så här, man blev inte kändis, man blev sångerska. Man blev Carola Häggkvist, eller man blev liksom Ingmar Stenmark eller Björn Borg. Och liksom, man såg att det fanns en prestation bakom på något sätt. Det är väl det som är grejen idag, att det finns ju massor med människor som är kända för att de har suttit och druckit i tv. Till exempel. Och sen är de kanske kända ett kort tag, eller så lyckas de slå mynt av det. Och då kan man ju tänka så här, men då var det ju inte bara det att de satt och drack i tv, utan då var det ju att de hade någon typ av kommunikationsfärdighet som ju är slående liksom bra. Men det är svårt att se, för ett barn att se vad det är de gör. Jag tänker på så här, Jockey Boy till exempel. Mina barn älskar ju Jockey Boy.
Jaha, okej.
Har du sett någon? Gör inte din son det?
Jag har inte introducerat honom.
Jockey Boy och hans flickvän prankar ju varandra och har en YouTube-kanal där man får se hur de liksom lurar varandra med alla möjliga galna grejer. Och det tycker mina barn är det roligaste de vet. Och de älskar också Jockey Boy. De vill vara Jockey Boys vän, de vill att vi ska bjuda hem honom på kalas. Alltså, de tycker att han är bara så fantastisk. Och Jonna, och de vet också allt om Jockey Boy. De vet att han har slutat dricka. De vet att han, när han var bakis för, så var han väldigt, väldigt, de var han väldigt trött. De vet så mycket om Jockey Boy som de inte vet om någon annan.
Okay.
Mm. Och då tänker man så här, denna Jockey Boy som är typ en av Sveriges största YouTubers. Det är klart att han är ett geni.
Mm.
Han kan ju liksom berätta för människor som gör att liksom, de här sexåringarna är bara så jävla fascinerade så att de vill bara sitta i timmar och titta på honom.
Mm. Vad roligt.
Det är smart.
Jag ska kolla upp Jockey Boy. Jag har fått frågan också om att intervjua honom.
Du måste kolla på honom i alla fall.
Ja, det ska jag göra. Du har ju gjort sommar- och vinterprat. Senast du gjorde du vinterprat. Mm. Det var inte alls länge sedan, ett halvår sedan.
Mm.
Och då pratade du lite om att du hade funnit något slags sinnesro.
Mm.
Är du där nu?
Ja, det är fan med så. Jag är samtidigt så här katastrofpilot liksom. Jag tänker så här, nu är det så bra. Och då tänker jag att jag typ ska få cancer. Jag tänker att jag kommer krocka med min bil. Jag tänker att jag har haft mycket cancertankar på senaste tiden.
Okay.
Att liksom det måste vara någonting. Och så här, jag tror att det är liksom sån är jag präglad någonstans. Att det alltid lurar någon liten katastrof bakom hörnet. Och när det inte riktigt gör det, då uppstår ju någon slags i väntan på katastrofen.
Mm.
Och så det försöker jag liksom hantera, och det är väl det enda som lite grann så här skaver i mig.
Men är det ett missbrukarunge drag menar du?
Ja, det skulle jag tro. Alltså jag är inte bara missbrukarunge, jag är ju också liksom psykisk ohälsounge.
Mm.
Och framförallt med väldigt så här periodiska beteenden hos båda mina föräldrar, som har varit väldigt så här starkt präglad av att så här, nu är det bra, nu är allting underbart, och sen bara shit, nu liksom från den ena dagen till den andra så är någon så här tokdeprimerad, vill ta livet av sig eller liksom bara supa bort hela världen. Och det där skapar ju onekligen någon slags kaospilotsläge i en liksom. Det gäller att alltid vara beredd. Rätt vad det är försvinner de.
Mm.
Så är det ju på något sätt.
Ja, men jag funderar lite på det där med sinnesro, för att är det samma sak som lycka?
Ja, jag tror det. Alltså så här, jag tänker mig att så här, lycka för mig i alla fall, det är att vakna upp och så här, inte känna ångest överhuvudtaget. Alltså att vakna upp och så här, inte direkt tanken går ner till magen och man är så här, det är någon liten diffus oro över någonting. Och att sen känna väldigt stor så här längtan efter saker. Att så här, alltså det tycker jag är för mig lycka, att man så här vill livet. Man bara längtar efter olika saker, eller jag vill åka till Norge, jag vill göra det, och när ska vi göra det där? När blir det Gotland? Och man bara tänker på Gotland, så bara blir man helt så här berusad i kroppen av det liksom. Och så känner man ju inte alltid såklart, men så känner jag just nu, och så har jag känt liksom under en längre period. Eller liksom under juni och halva maj. Jag hade en riktig ångestsvacka i april. Och det får jag nästan alltid, har jag kommit på det.
Okay. Mm.
Jag tror att det är årstidsbundet. Jag tror att det är helt kemiskt liksom. Jag blir helt knockad när ljuset kommer. Och får liksom verkligen ångest som är så här helt odefinierbar. Då vaknar jag ju varje morgon och bara hjärtat slår. Och man är så här, shit, nu har jag tusen saker. Alltså bara så här, oro kring allt. Inget kommer gå min väg. Allt är åt helvete. Liksom hjärtklappning och bara så här handsvett. Och, men jag mådde sjukt dåligt där. 3-4 veckor kanske.
Mm.
Och sen, nu har det planat ut. Nu tycker jag bara att allt är underbart. Och nu tycker jag bara att så här, de här nätterna, och jag bara, men det är alltid chill, allt kommer gå bra liksom så här.
Mm.
Ja.
Har du stått på antidepp någon gång?
Nej, aldrig gjort det faktiskt. Jag fick ju då, när jag brände ut mig, så fick jag ju det utskrivet av en läkare också. Ta de här. Och då vågade jag inte det, därför att insättningen tydligen är så här. Jag tror jag provade så här 2 dagar, då fick jag en sån här sjuka gäspningar. Så att man har så här gäspkänsla hela tiden. Och det kände jag bara så här, det här är så sinnessjukt att så här, det här är inte knark, det här är inte ens narkotikaklassat, och ändå så går jag runt och har ganska så här hårda symptom av den här medicinen. Och så tänkte jag så här, om jag kan klara det här utan antidepp, så är väl det skönt. Och se vad som händer också. Jag kan tänka också så här ibland, att om man nu blir utmattad, deprimerad liksom, som jag blev,
mm,
och får big time ångest, då är det en riktigt jävla hård signal att man liksom ska vila och ta det lugnt. Och visst, antidepp kanske är bra att liksom komma på fötter lite snabbare då. Men jag kan tänka ibland så här, det kanske inte ska gå så jävla snabbt.
Nej, det
kanske måste få ta den tid det tar. Det kanske är någonting också i de här depressiva, lite låga lägena som vi så här, tror att det har ingen funktion. Det är bara dåligt, det är bara dåligt och det är bara så här. Men det är någonting som händer i de där låga lägena också. Att man så här börjar fundera över sitt liv och existentiella frågor och så här, vem är jag i världen och vad vill jag med mitt liv, och man börjar liksom göra någon slags självrannsakan i de där deppiga lägena, och också så här, att låta sig tas hand om av någon. Jag kommer ihåg att det som slog mig mest där, som jag är så jävla tacksam med, för det är så här, jag fick sån här, jag bara, ingen kommer ta hand om mig, och så har jag känt hela mitt liv. Ingen tar hand om mig, så jag tar hand om mig själv. Och när man inte kan det då helt plötsligt. När man liksom inte kan gå upp och hämta sitt barn på dagis så att man kommer få en sån sjuk panikångestattack. Då kan man ju antingen lösa det genom att pula i sig något så att man klarar av att gå och hämta sin unge i alla fall. Eller så kan man faktiskt be om hjälp.
Mm.
Att någon annan gör det. Och kommer hem till en och liksom är med den. Och jag tycker nog att det senare alternativet är ett mycket vackrare alternativ.
Mm.
För då är man liksom, då får man ju någonstans lära sig att be om hjälp.
Mm. Vem fanns där för dig då?
Min mamma.
Okej. Okay. Mm.
Och även liksom vänner till mig.
Mm.
Mina nära vänner som absolut fanns där för mig då. Och det är jag otroligt tacksam för, och det ger ju också helt ny relation när man känner att man så här blir buren av människor kring en liksom. Att det finns, och det har skapat också en så här stor, mycket större trygghet för mig i livet att känna så här, men jag kan falla liksom. Det är någon som fångar mig då.
Mm. Men det är intressant där, för att det finns ju två aspekter av självkänsla. Det ena är ju att man på något sätt ska försöka frigöra sig från den här prestationen som vi lite grann har pratat om. Att man på något sätt ska ha ett värde ändå. Det kanske vi inte har pratat om. Det kändes som det.
Det kändes som det.
Å ena sidan. Men å andra sidan så sa du också, tror jag, kanske också i Nemo-möter. Någonting vackert som jag aldrig hade hört förut. Att Sigmund Freud hade sagt att en frisk människa arbetar. Någonting i den stenen.
Ja.
Och jag antar att man för att må bra behöver känna att man gör någonting vettigt.
Ja, jag tror att det handlar om att, så här, att bidra till mänskligheten på något sätt. Det är väl det som är så här lite tråkigt med vår så här totala individualism som präglar framförallt många så här tonåringars liv. Att man tänker att man ska bli känd liksom bara för sin egen skull. Man bara, men vad är det du ska bli känd för? Liksom?
Mm.
Vad är prestation? Är det en prestation? Vi pratade faktiskt med barnen om det. Att så här, det är mycket härligare att bli känd för att man typ är världens bästa hjärtkirurg. Där man lagar liksom hjärtan av dagen igen, då, än att liksom bli känd för något som inte kommer någon till gagn. Men då var, sa min son så här, men vadå, man kan ju få andra att skratta då.
Mm.
Det är väl viktigt.
Mm.
Och det tycker jag var skitbra sagt. Ja, det är skitviktigt. Det är också, men det viktiga är väl att så här.
Men då kan vi säga, ja, fast det är ju en prestation. Om du får någon att skratta, det är att vara komiker.
Ja. Då, absolut, då och vi, att man kan arbeta med det.
Här har du en pamflett om komikerutbildningar som du kan gå.
Mm. Verkligen, där fick de den.
Treårig skojlinje.
Ja, som kommer med massor med människor till gang.
Mm.
Men absolut, jag tror att vi, det tycker jag också är så här, apropå lycka. Jag tycker också att när jag är lycklig, då vill jag arbeta liksom. Då får jag massa idéer och massa så här, oh, gud, det där skulle jag vilja göra. Gud vad härligt, jag får liksom någon kan komma en scen till mig eller någonting som jag känner så här, shit det här. Åh, vad roligt liksom. Att det händer något, att hjärnan liksom jobbar på av sig självt. Att man inte måste tvinga den till att jobba.
Mm. Ja, men har du sådana idéer nu då? När du är
där? Ja, jättemycket. Mm. Jag har massa sådana där grejer och sen är det bara, sen ska man ju få ihop tiden och göra det liksom. Men det är ändå någonting väldigt härligt när hjärnan går loss av sig själv och vill saker.
Mm.
Och längtar efter saker och vill uttrycka sig och så här. Mm.
När folk skriver vad du jobbar med så brukar det stå så här, journalist, förr i tiden stod det bloggare, men nu antar jag att det står programledare, och sen så står det driver stall.
Ja, det är så stört alltså.
Ja, men jag antar att du vill att det ska stå det. Du har bett om det.
Nej, jag tror att det där kom sig utav när jag gjorde Sommar. För då så pratade jag lite grann om hästar. Och jag tror att min producent var så här mån om att det skulle stå det.
Okay.
För att det var så en rolig mix. Det är liksom så. Och det är ju en sanning med modifikation. Jag har ju de facto drivit ett inackorderingsstall i ett år. Och liksom, när jag brände ut mig så var jag så här, jag vill inte bli trädgårdsmästare, jag vill börja jobba med hästarna liksom. Och göra det lite grann. Så målet har varit att göra det 50-50. Men det betalar sig ju inte riktigt.
Okay.
Det är liksom, det är inget man blir rik på att jobba med hästar tyvärr. Det hade ju varit härligt om det var så. Jag kanske inte måste bli stormrik, men jag vill i alla fall gå runt. Och om jag skulle ägna mig åt det på heltid så skulle jag absolut inte göra det. Liksom.
Men är du en av Sveriges bästa inom natural horsemanship? Eller vad det heter?
Åh gud, vad jag skulle vara så här förmäten och säga att jag är det. Men det, nej, det skulle jag verkligen inte säga att jag är. Men jag är ju liksom, det är inte jättemånga som håller på med det.
Du är top of mind för mig kan jag säga i alla fall.
Ah, gubben.
Jag känner inte till någon annan som gör det.
Nej, det är inte så många heller. Men det är en ganska så här, fortfarande en rätt smal nisch i Sverige. Men det finns många som är betydligt duktigare än vad jag är. Men jag är ganska bra på grunderna i det. Och jag kan absolut liksom träna en häst från grunden liksom, i det systemet. Så absolut, jag får ju mer och mer självförtroende för varje häst jag tränar och för varje ekipage jag tränar. Och,
okay.
Och jag gör ju det. Liksom. Mm.
Har du ridit din häst här?
Mm, min egen.
Ja, ah, mäktigt.
Och även en annan nu som vi har haft i träning. Så det har jag gjort. Och liksom, jag försöker ju, nu så hade jag min tränare uppe. En jätteduktig tjej som rider västern och håller på. Och hon var uppe över helgen och tränade. Då blir man ju så extremt peppad och bara shit, det här är ändå jag skulle kunna tänka mig att göra. Dygnet runt alltså, det är så jävla roligt. Nej, du är ju hästfräls nu också.
Ja, lite, jag är fortfarande väldigt respektfull. Nej, men jag gör det lite grann för mitt självförtroende skull, att jag ska på något sätt lära mig att vara lite mer herre över situationen kanske.
Mm. Det är ett skitbra sätt. Faktiskt.
När man hör dig prata och läser om dig och läser dig och så vidare, så känns det som att du är så sjukt klok. Din mamma sa det också någonstans, att det ibland känns som att du är hennes mamma. Vad kommer den där klokheten ifrån, tror du?
Jag vet inte om jag är så jävla klok liksom. Men jag vet inte riktigt var det kommer sig utav. Men jag har liksom alltid varit, jag är sjukt intresserad av så här, av hur, vad det är att vara människa. Det hänger ju någonstans ihop med hela mitt så här religiösa intresse också. Liksom hela så här, vad är en människa? Hur ska vi vara liksom för att bli lyckliga? Och jag tror att det kommer så ut av att jag har vuxit upp tillsammans med två personer som har varit ganska så olyckliga. Och att jag själv, som jag sa i mitt sommarprat, kände mig lite grann som ett UFO där. För jag tror, om man tror på att det är vår genetik liksom som styr hur vi kommer att må, liksom om vi kommer att utveckla psykisk ohälsa eller inte och beroende och sådär, så tror jag inte att jag har fått de generna. Så jag har någon slags så här grundläggande glädje i mig överlag. Så jag kände mig liksom alltid för glad för min egen familj. Och jag var väldigt så här, tidigt inställd på att försöka förstå varför de var som de var. Både min mamma och min pappa. Och det kan man ju också konstatera att jag hade bara ägnat hela mitt yrkesvärv åt. Nu gör jag liksom min andra serie om hur det är att vara anhörig till någon som är psykiskt sjuk. Och jag delar ju den erfarenheten. Och jag är ju sjukt intresserad av att liksom ta reda på dels varför man är det, vad det kommer sig utav och hur man kan liksom, hur man kan hitta ett bra liv ändå på något sätt. Och hur kan man leva livet fullt ut och försöka må så bra som möjligt även om man har de här lite halvrisiga generna då? Kan man göra det liksom?
Jag är en ganska moody person. Jag har ganska mycket blues i mig, tror jag. Och då tänker jag på att jag är lite orolig för att jag kommer dö och har varit mer bluesig än glad. Men det känns inte, dels så, för att göra det till en fråga, så känns det inte riktigt som att du är i riskzonen för dig själv.
Nej, Micke sa det till mig bara, du är så jävla glad hela tiden. Och så här, jag är verkligen provocerande. Jag är så här, jaha, jag är liksom grundläggande glad i stort sett hela tiden. Och så här, jag har, visst, jag är också moody. Jag menar, jag har ju fan varit utmattningsdeprimerad också liksom. Så det är inte att jag så här saknar mörker i mig helt liksom. Och jag har haft mycket ångest liksom efter min utmattning och så här. Men jag kan nog säga att jag absolut är grundläggande glad liksom. Och har varit det i stort sett ända sedan jag föddes, tror jag.
Mm. Vad fint, vad härligt.
Ja, jag är skitglad för det. Jag brukar säga det att så här, gud, mig lider ingen nöd på liksom. Jag har fått vara glad större delen av mitt liv.
Men kan man kontrollera bluesen? Alltså kan man så här, för att min tjej säger till mig så här, ja men med dina jävla mood swings, du får fan fake it till you make it bara. Och jag är så här, ja, fast det är inte riktigt så enkelt, baby.
Mm. Nej, jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att det är som du säger. Att så här, om man nu har bluesen i sig, men det som jag kan tycka är jobbigast med bluesen då hos människor kring mig, det är att man försöker hitta anledning till sin blues.
Mm.
Det är för att du sa det där till mig, då känner jag mig knäckt nu, att man ska liksom projicera sin blues på sin omgivning. Det är sjukt irriterande. Alltså, jag ska inte säga att det är irriterande, det är sorgligt. För då växer man ju upp, om man då är barn kring en bluesig person, och känna liksom att så här, nu är han så där, vad har jag gjort nu? Liksom att man börjar ta på sig ansvar över att någon är låg.
Mm.
Och det är en ganska naturlig liksom reaktion om man lever i relation till någon som helt plötsligt bara vaknar upp och är, som har ett svart moln över sig. Mm. Då blir man ju så här, är jag en del av det här svarta? Liksom? Är det jag som har åsamkat dig det eller så? Och så det tänker jag, om man är bluesig, att det är sjukt viktigt att förmedla det till sin omgivning, att så här, det har inte med er att göra, jag är låg idag, det är liksom kemi, nu vill jag bara liksom, och så försöker man göra någonting som gör att man mår lite bättre.
Mm. Nu vill jag bara dra en 45 minuters jogg,
så kommer, ja.
Så kommer jag vara lycklig sen.
Så blir det bra.
Mm.
Eller? Det är väl skitbra.
Mm.
Men du kan väl också säga, ju äldre man blir så kan man ju också säga, men det här funkar för mig. Jag blir ju sjukligt irriterad ibland. Jag har inte så mycket blues i mig, men jag kan bli liksom, när jag är trött och sådär, blir jag jävligt så här grinig liksom.
Mm.
Irriterad.
Men du, för det undrar jag över, i den här klokskapen då som jag och din mamma ser hos dig, även om du inte riktigt gör det själv. Så alltså, hur är du på konflikt?
Alltså, sjukt jobbig har jag varit. Jag brukar säga så här, min första man som jag levde ihop med, Ville
Kraftfård.
Ja. Han lärde mig att bråka.
Okej.
Okay. Jag kom ju ur en familj där det var väldigt stor konflikträdsla liksom, och de konflikter som uppstod, det blev så här helt sjuka gräl där liksom mamma slängde en stereoapparat på pappa och sen drog han iväg och kom inte hem förrän 5 dagar senare liksom. Det var så här, konflikt var något livsfarligt som ledde till väldigt väldigt jobbiga konsekvenser. Så vi hade liksom aldrig konflikter. Jag har i stort sett aldrig bråkat med min pappa någonsin. Liksom. Mm.
Förutom lite i media för något år sedan.
Ja, förutom att han är så här, ja, jag vet inte. Mm. Men det var ju ingenting som skedde mellanmänskligt, honom och mig emellan, utan det var ju liksom någonting medialt, askonstigt. Men, och när jag blev ihop med Ville, och han var ju så här, han älskar ju att agitera och debattera och diskutera och tycka olika och så här. Och det var väldigt provocerande för mig i början, att liksom bara ens hamna i en situation där han tyckte annorlunda än jag.
Mm.
Och jag blev ju liksom, tyckte det var så jävla jobbigt och bara, vi måste gå i familjeterapi, vi kan inte bråka så här mycket. Och han bara, bråkar vi? Har det bara precis som, alltså precis som man ska? Så här är det liksom, att leva i en familj. Man diskuterar grejer, man tycker olika och så här. Och nu hör jag mig själv säga exakt samma grej till Micke, som också är så här, liksom han får panik när jag har en annan politisk åsikt. Han ville ju liksom göra slut med mig för att jag sa att staten var min vän.
Mm.
Och sådana där saker när vi diskuterade politik. Och liksom, jag är så tacksam för att Ville på något sätt lärde mig att dels hitta min egen röst och mina egna åsikter och mina egna. Det var inte så kul då, men jag är ganska övertygad om att det var han som skapade liksom kolumnisten i mig.
Mm.
För jag var tvungen att bara hela tiden debattera med honom.
Mm.
Han älskade det. Redan till morgonkaffet så ville han ju dra igång en liten diskussion om så här, konflikten i Mellanöstern eller någonting annat. Liksom, så att man bara, vad fan var tvungen att vässa argumenten hela tiden och ha så här battle hela tiden. Och jag tyckte det var plågsamt, men jag kan se efterhand att det bar frukt.
Mm. Och idag är du bra på att bråka, så att säga.
Ja, jättebra. Och jag skulle säga att jag är inte... Alltså jag försöker bli mycket, mycket bättre på att kunna till exempel sätta gränser med kärlek och inte bli förbannad och inte bli elak och liksom bete mig som jävla besserwisser. Alltså jag kan ju vara en riktigt as när jag bråkar eller när jag går igång på något. Riktigt, riktigt dum i huvudet alltså. Och det är bara så här, försöka ändra på det, för att det är inget roligt att liksom hamna i konflikt med en person som sen så här blir helt nedtryckt. Alltså vara elak, vem vill vara det liksom? Det finns inget självändamål i det direkt. Det leder liksom ingen vart. Mer än att man fick rätt.
Mm.
Så har man förstört något bara på vägen. Onödigt.
Mm. Vill du prata lite om grupp 8?
För jag älskar grupp 8.
Jag vet. Och det är liksom en passion hos dig som jag tänker att... Jag är inte, ja, den har säkert kommunicerats. Men jag tänker att du... Här har du en megafon.
Ja, men jag vill bara säga att så här... Jag fick faktiskt ett sjukt roligt uppdrag. Jag vet inte om det är hemligt, men det görs en antologi om så här kvinnor, att man vill skriva om historien. Liksom att så här, grupp 8 låg ju bakom framför allt så här förskola till alla. Att alla kvinnor skulle ha rätt att liksom få jobba. Och det ser ju vi som fullständigt självklart. Men det här skedde liksom 1976 eller någonting. Alltså 2 år innan jag föddes var det inte självklart att det fanns barnomsorg till alla. Så, och hela grupp 8 skapades av en grupp kvinnor som var ensamstående och som var högutbildade. För det hände ju något där med realskolan. När det blev liksom, sossarna skapade ju gymnasium för alla. Att man inte var tvungen att ta studentexamen. Utan när man tog studenten och alla kunde gå gymnasiet liksom. Och då var det en massa kvinnor helt plötsligt som inte gick någon jävla hushållsskola typ, utan de tog studenten och så gick de ut och utbildade sig. Och sen kom de ut och var typ läkare och så bara, fast jag kan inte jobba som det för det finns inga daghem.
Mm.
De bara liksom hade ingen som tog hand om deras ungar. Och var du ensamstående mamma då liksom på 70-talet, då var du ju rökt. Då kunde du i stort sett alltså, leva i så här fattigdom. Liksom. Det var så bisarrt. Och så det var ju det de gjorde i grupp 8 kvinnorna. De kämpade sig till och fick ju kämpa i motvind om man fattat. Så här, Olof Palme var så här anti. Sossarna tyckte att så här, det här med hemmafru är ju svinbra.
Mm.
De var liksom, de ville efterlikna det borgerliga. Att man skulle få ha råd att ha sin lilla fruga hemma. Vad fint liksom.
Vilket är lustigt för att hans fru var ju också karriärskvinna.
Precis. Mm. Men jag tror att det var så här, det var liksom en tid då där arbetaren skulle kunna få tjäna så pass mycket att man skulle ha råd att ha sin fru hemma. Mm. De tänkte liksom inte på den feministiska aspekten, så här, varför skulle en fru vilja vara hemma liksom. Utan det var snarare jämlikheten mellan arbetare och alltså klasskillnaderna skulle utjämnas, men inte könsskillnaderna. Men, och det tyckte ju grupp 8 var sjukt liksom, såklart. Och de, när man läser om deras kamp och liksom bara vilket jävla motstånd det var och hur mycket de fick kämpa och vilka så här demonstrationer de gjorde, vilka massmöten, alltså vilka, man bara känner så här, den här glöden, varför finns inte den idag? Vi bara stilla tiger, liksom, vi orkar inte sånt. Det känns som att vi är så här trötta på något sätt i Sverige idag.
Det var väl lite, det kändes som att det fanns någon så här Kärrtorp. Där kändes det som att vi organiserade oss lite, men det, sen har det varit lite
tyst och lite grann med så här, man ser väl lite så här, men vi har ju inte fått till någon sån här massrörelse som har förändrat våra livsomständigheter på det sättet. Alltså dagen för alla. Vi pratade om att så här, jag tror det var typ 16% av alla barn gick på dagis då, eller förskola. Och nu gör ju så här 90% av alla barn i Sverige det. Och vi bekostar ju den här fantastiska liksom förskoleverksamheten med vårt skattesystem. Nej, men det är så jävla, vi är ju helt världsunika där. Och jag bara, nej men shit vad jag tycker de är coola. Mm. Det måste göras en film om det. Mm. Varför gör ingen en spelfilm om det?
Jag vet inte. Du kan väl göra det.
Mm.
Jag tänkte på, för du nämnde din pappa.
Mm.
När förstod du att du hade liksom en pappa som var något annat än andra pappor?
Ja, men det förstod jag liksom ganska tidigt tror jag, när jag var så här redan när jag gick på förskolan, tror jag. Att så här, alltså det, jag vet inte om han är så här signifikant, men han var ju väldigt, väldigt stor under 80-talet framförallt. När han gjorde Kär och galen. Så blev ju han väldigt så här folkkär. Och
galen.
Ja, och det var ju så här, det präglade ju vårt liv väldigt, väldigt mycket.
Mm.
På ett sätt som, och jag vet inte om han är också så här lite speciell som person, för han har någon sån där aura kring sig som gör att folk verkligen så här betraktar honom lite som en gudom.
Mm.
Och någon som de samtidigt vill ta hand om. Så, och att han är väldigt folkkär. Och det mötte ju oss hela tiden, speciellt under den tiden. Liksom, det gick inte att gå liksom, någonstans utan att folk var så här, wow, på ett sätt som inte var så vanligt då.
Mm.
Så det förstod jag ju rätt snabbt. Liksom. Och sen har det varit en blandning av dels så här vördnad och att man får liksom någon slags så här status på grund av att man har en förälder som är känd.
Ja, visst.
Vilket ju är helt bisarrt liksom. Och försöka hantera det. Eller så får man skit för det. Och också den situationen att ingen, alltså människor som är så här 7-8 år, de vet ju knappt vad deras föräldrar gör. Men i vår familj så kretsade ju väldigt mycket kring honom. Och det är också någonting som kanske inte är riktigt helt normalt liksom. Eller normalt, det blir ju normalt när man lever så. Men det är annorlunda i alla fall. Och så det är klart att det var annorlunda och jag förstod att vi var annorlunda på olika sätt liksom. På gott och ont.
Mm. Var du vän med det när du växte upp?
Ja, både och liksom. Det är klart att jag var väldigt stolt över min pappa. Jag tyckte ju liksom att han var bra och cool. Jag älskade hans musik. Jag älskade det livet att liksom åka med på turné och liksom alla de så här ganska ändå magiska tillfällen som har liksom passerat revy i mitt liv, som jag är jätteglad för och som har varit helt fantastiska och underbara på massa olika sätt. Så att liksom, absolut. Jag tyckte det fanns mycket som var bra. Jag är väldigt stolt över honom också. Jag tänker att så här, det är helt sjukt. Han kommer från en miljö där det överhuvudtaget inte fanns en berättartradition. Det fanns ingen röst, det fanns ingen litteratur i det hemmet han kom ifrån, utan han har helt och hållet för egen maskin skapat det, och det måste jag ändå säga är jävligt stort alltså. Mm. Absolut.
Men det faktum att du alltid får förhålla dig till det då?
Mm.
Eller att du är tillsammans med Mikael Persbrandt?
Jo, men det är väl klart att det är så här, det har nog stört mig i mitt liv att så här, vad fan, gud vad man blir så här definierad utifrån, och att det här kanske, men jag vet inte, samtidigt tänker jag så här, jag har ju haft viss räkmacka av det, så att liksom man ska inte bara tycka att det är så här någonting som är dåligt eller så här, gud vad jobbigt det är för mig och så här. Jag tycker inte att det har varit så jävla jobbigt, och jag tror så här att eftersom jag har haft en förälder som har varit så känd och tittad på och så där, så har det har ju varit en norm för mig. Alltså jag har helt normaliserat det. Det blir ju så när helt plötsligt man har, ända sedan man är liten så har man människors blickar mot en person som går vid en sida. Då känns det inget konstigt för mig liksom.
Mm.
Och det är väl kanske en och sen att liksom när jag träffar Micke eller träffar liksom jag träffade Ville, han var ju också en offentlig person när vi träffades, så här. För mig, jag har aldrig tänkt att det skulle vara någonting som är så här, wow, gud vad coolt. Utan det känns bara så här, jaha, det är så här det ska vara. Mm. Typ, lite grann så.
Mm.
Men, nej, jag tycker inte att det är så störande liksom. Det inte har varit det här.
Nej, men det var lustigt för att jag såg att, när jag gjorde research, att Lotta Bromé hade intervjuat dig. Och då var det så lustig ingress, för det var så här, Sanna Lundell tar allt mer egen plats i media. Dagens gäst Sanna Lundell stod länge i skuggan av sin pappa Ulf Lundell och sin särbo Mikael Persbrandt.
Men det är extremt så här, slapp händer journalistik att skriva så där. För det första så har jag liksom ett helt annat värv än vad mina liksom då kända närstående har.
Mm.
Jag är inte skådespelare, jag är inte liksom artist, jag är inte överhuvudtaget kulturutövare. Jag är journalist liksom, och jag blev väl någon slags offentligt namn när jag började blogga.
Mm.
Och sen har liksom mitt då så här, min offentlighet tagit form när jag har synts i tv och så. Så jag förstår inte ens varför man gör den så här, jämförelsen. Liksom.
Nej.
Det är slappt bara att skriva så. Men det är klart att det kan vara retsamt och så. Men jag bryr mig inte så mycket. Jag orkar inte.
Du är van vid det här laget, antar
jag. Jag tror det, och sen tänker jag så här. Alltså man orkar inte hålla på och gå... Man får nog tänka så här. All press är bra press. Mm. Det är ju så i slutändan.
Bra. Du, är du orolig för världen?
För vad världen är på väg?
Mm.
Kan jag verkligen vara? Det kan jag absolut vara. Ja, fan vad jag kan tycka att det är deppigt liksom, vad som händer runt omkring oss, och att vi lever som nästan en liten bubbla här uppe i Sverige och tror att vi är så helt untouchable, att det aldrig skulle hända oss, och att vi är så skyddade, och samtidigt så känner man liksom att det är tendenser som ganska snabbt, det sker ju väldigt snabbt när det sker. Jag läste, eller som sagt, jag lyssnade på en P3-dokumentär, fan, handla om kriget i Jugoslavien när det bröt ut. Hur snabbt det gick. Från att det var ett välbalanserat land. Det var det verkligen. Folk hade det bra där. Det fanns liksom egentligen ingenting. Och de levde integrerade, muslimer och kristna med varandra. Och, liksom. Och sen hur det bara tog fart inåt helvete. Och det kände, då kände jag bara så här, det här skulle kunna hända här också.
Mm.
Verkligen.
Och sen tänker jag också att åtminstone två gånger i min livstid så har jag fått såna här otroliga obehagskänslor, först med 9/11 och sen med Utöja, att det så här verkligen gick in.
Mm. Verkligen, Utöja var ju helt sjukt alltså.
Ja, sen kan man väl, om jag hade varit lite mer i fas med omvärlden, så hade jag säkert känt likadant för Paris, men
ja. Men det Paris, de här liksom, det blir så här, alltså Utöja är så här också, när det inte är, det blir ju helt sjukt när vi, att vi så här distanserar oss när det handlar om terror, när IS och liksom, när det är den typen av så här islamistiskt motiverat våld, då det har vi nästan blivit så här distanserade mot. Utöja var ju så otroligt skrämmande för att det var en enskild individ, och det känns ju som att det skulle kunna finnas ganska många sådana enskilda individer som sitter hemma i stugorna och har liksom högerextrema tankar och åsikter och så här.
Herregud, ja. Han hade ju många vänner i, liksom på internet här i Sverige också.
Ja, det räcker ju med att gå in och liksom läsa lite avpixlat och lite så här. Då mår man ju illa direkt och bara känna sig att det här skulle kunna hända. Och jag vet inte, nu kommer ju filmen om John Rån.
Okej.
Jag gjorde ju den där jävla podden, vad heter det, Tillbaka till dåtiden. Ja, så pratade vi om 1997, tror jag. Eller om det var 95. Men, och då konstaterade vi att det var ett år när det var, skedde många så här nynazistmord. John Rån till exempel, som det kommer en film om nu. Och även en gay, en hockeyspelare som kom ut som gay. Han blev också mördad. Och, ja, men det var bara så här, shit. Och det, jag tror också att det är så här, de här högerextrema nassekrafterna har ju funnits i Sverige sedan egentligen så här, sent 80-tal. Och de har ju växt sig starkare och starkare. Det är ju ingenting som har försvunnit som man trodde då. Att det var så här, det var ett gäng nynassar som stod på plattan liksom, och var jobbiga liksom, och gjorde så här punktinsatser. Men nu har ju det här blivit helt allmänt accepterat. Och börja prata om så här, om invandring som ett problem. Vi måste våga erkänna att det är ett problem. Alltså så här, att vi har helt också normaliserat språkbruket. Alltså ett rasistiskt språkbruk. Som jag, det gör mig illamående. Alltså.
Mm.
Det är klart att jag kan vara rädd för världen.
Ja, för att lätta upp det då, så tänker jag att vi ska... Är du vän med ditt bekräftelsebehov?
Jag tror det. Jag vet inte om jag har så jävla mycket bekräftelsebehov, eller på olika plan. Jag tycker att mitt egen värde just nu känns rätt stabilt.
Mm.
Men det har haft sina törnar, det har jag absolut haft.
Okay. Mm.
Speciellt när jag har varit mammaledig. Mm. Då har jag känt så här, hur jag bara liksom inte är någon. Av olika skäl, tror jag. För att vi blir ju inte direkt så här, vi premieras ju inte när vi är mammalediga. Liksom. Det är ingenting som samhället är så här, good work! Det är man något som förväntas av oss. Mm. På något sätt.
Ja, det är väl också, ja precis. Det är väl, jag kan tänka mig att det är väldigt lätt att känna sig ensam, och just det där.
värdelös.
Icke-produktiv, ja.
Icke-produktiv, och att man är så här en behållare för någon annan. Och sen liksom hela vårt samhälle premierar ju kvinnor som är sexuella. Det är ju så. Som är i, så här, i en ålder då man inte är barnproducerande och inte gammal. Utan man ska vara ung, man ska vara sexig och man ska vara tillgänglig. Då, liksom, då har man det högsta värdet som kvinna. Så fort du blir på chocken, liksom, då är man ju egentligen ointressant. Alltså grovt hugget, om du fattar vad jag menar. Och när du har passerat klimakteriet, då är man ju liksom, ja, det finns ju en jävla ålderssegregering i vårt land som jag tycker också är deppig. Det kan skrämma mig oerhört. Faktiskt. Och bli gammal.
Fast du har ju så mycket,
många år kvar.
Ja, och du har så mycket going on också, känns det som. Du kan ju, de här grejerna som du håller på med, de kan du väl åldras med?
Ja, det kan man ju göra. Men jag menar, det är ändå så här, sen när man är gammal, alltså jag vet inte. Jag tror jag kommer ha svårt med egenvärdet då. Eller så har man bara blivit lite mer budda liksom.
Ja, lycka till med det. Keep me posted.
Yes, I will.
Du, en sista fråga innan jag går in på mina standardfrågor. Jag undrar, du som så pass mycket har pratat de senaste åren om medberoende och så vidare. Hur ställer du dig till diskussionen om legalisering av till exempel marijuana?
Gud, jag kan vara skitdubbel i det där. För att om man nu går in på så här kemi, så tycker jag att det är rätt skumt att vi har ett land där alkohol är fullständigt lagligt. Liksom. För att om man går in och jämför alkohol och låt säga då weed, så finns det ju en rad olika studier som säger att de är ungefär lika farliga. Mm. Alltså alkohol är ju också en drog, även om vi tycker att det är helt, känns fel att säga det. Men det är ju det. Framförallt har vi ju massor med olika mediciner som vi kan få utskrivna till oss som också är narkotikaklassade. Så det handlar ju, alltså vår narkotikapolitik präglas jävligt mycket av moralism, som jag sa tidigare, liksom att så här, alltså det finns en oerhörd moralism. Och att man ska straffa en person med att bli av med körkortet och få fängelse för att man har rökt marijuana. Men du kan liksom pula i dig så här morfinderivat som du har fått utskrivet utan att få, och köra bil utan att få straff överhuvudtaget. Där tänker jag så här, det är skitkonstig filosofisk liksom riktning på den diskussionen tycker jag.
Mm. Det är också att sprututbyte till exempel är en jättestor diskussion i Sverige.
Jag är helt för att man ska få byta sprutor. Och jag tror så här, alltså det beroendesjukdomen handlar inte så himla mycket om drogen och tillgängligheten kring drogen. Utan det handlar ju väldigt, alltså du kan ju faktiskt bli beroende av sex, mat och spel som finns överallt liksom. Vi kan tyvärr inte liksom, vi kan inte så här sluta sälja mat, eller hur? Och det kan bli precis lika farliga missbruk som man dör i som av, alltså drogrelaterade missbruk. Men och det som händer, alltså jag vet inte om att så här förbud är rätt väg att gå, men däremot tror jag att vi själva måste börja tänka på. Till exempel så kan jag bli oerhört provocerad när man är på en så här picknick på förskolan med sina 2,5-åringar och så drar folk fram bibbor.
Aha, okej.
Det kan jag tycka så här, fy fan vad onödigt. För om vi nu utgår ifrån att 10% av befolkningen är eller kommer utveckla ett beroende, så säger det sig självt att var tionde förälder i den här förskolegruppen har ett beroende. Och var tionde förskolefröken har ett beroende. Kan vi inte bara hålla de här miljöerna lite så här klina när vi har barn där? Måste vi liksom pimpla? Måste vi normalisera att dricka champagne på liksom ettårskalas? Kan vi inte bara, måste vi bara blaska till det med vin överallt? Så att, jag är dubbel i frågan. Jag tycker kanske inte man ska förbjuda vinet, men jag tycker man kan börja tänka med lite sunt förnuft. Hur vore det om man hade ett kalas och så gick folk och tog en Sobril? Det bara låg fram en liten skål med Sobril som alla fick ta sig. Men gud, vi har barnkalas här för våra ettåringar. Ta en Sobril. Det vore ju skitkonstigt.
Ja, det vore konstigt.
Rök en spliff liksom. För det har samma effekt om du tar en Sobril. Det är liksom sederande. Som när du dricker alkohol. Alkohol är en bredspektrad drog. Det finns ju ingen som skulle pula i sig en Sobril på ett barnkalas. Men, eller jo, kanske någon. Men.
Ja, men jag tänker också att du... För vi pratade om det här i något annat sammanhang. Och då sa du att det faktiskt... Det finns studier som tyder... Som visar att legaliseringen i USA till exempel... Att inte, det är ingen... Det blev inte jättebra.
Nej.
Berätta om det.
Colorado så har de ju legaliserat medicinskt bruk av... Och framförallt också sett framställande av det här... De här medicinerna då. Och cannabis. Ja, cannabis. Mm. Och studier som har gjort, när du gjort några så här långtidsstudier, eller man har inte gjort stora långtidsstudier, men det man har visat är att så här, för förut så har man ju hävdat att weedrökande då inte leder till våldsbrott i alla fall, utan att det kan, men nu så ser man väldigt, väldigt tydligt att trafikbrott då med så här drogrelaterade trafikförseelser och olyckor har ju ökat enormt mycket, och framförallt våldsbrott, misshandel och så här våld, familjevåld som det kallas, har ökat mycket sedan legaliserandet, och det tycker jag man ska ta på allvar.
Det är ju också ganska oroande tycker jag när man kör bil i USA, ligger på någon highway i Los Angeles och det luktar faktiskt weed liksom 5 mil.
Ja.
Det är märkligt.
Mm. Men det är lika märkligt tycker jag när man vet att någon har ett så här fett morfinplåster och sätter sig bakom ratten.
Förvisso.
Och det ser man ju inte liksom. Och det, så att jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men, eller att vi i Sverige idag får behålla vårt körkort fast vi är sedan 92 typ, och knappt ser något. Det är inte så kul heller.
Okej, okay. Det var det.
Det var det.
Ja. Vill du rekommendera något?
Jag vill rekommendera lyssnarna. Att inte göra ett jävla skit alltså. Jag vill inte rekommendera någonting.
Okay.
Tror jag. Men jag vill inte det.
Vem tycker att jag ska intervjua i varvet?
Ebba Witt-Brattström.
Stort tack för att du kom hit. Vad mysigt att träffa dig.
Tack detsamma. Mm,
det här gör vi om.
Härligt. Det gör vi.
Sanna Lundell. Klok som en bok. Andra säsongen av Djävulsdansen har premiär den 8 september på SVT. Och hon bloggar på sannalundell.se. Puss och kram, hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.